Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Som består av köttfärs och sen hackad lök.
Vilken färg?
Vit tror jag. Det är inte så noga. Jag vet ungefär vad det är. Och sen tar jag ketchup. Chilesås, HP-sås, så har jag kryddat med salt, vitpeppar, svartpeppar. Och det smakar ganska bra i alla fall.
God middag.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Jag vill plocka fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag satt alls precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran ger mig
er. Över att ha hjälpt till.
Albert Svanberg och Jens Lind, välkomna till studion.
Tackar.
Tack.
Denna gången därför att ni har gjort fotbollens historia. Vi har fått tillgång till 7 delar. Hur många blir det totalt?
8.
Det blir 8. Mm. Vi ska snacka om Danny Marcus också. Ska sägas. Vi ska snacka om de avsnitten vi sett åtminstone idag. Men först, hur har era egna fotbollskarriärer sett ut? Albert, vi vet att du är gammal hockeyspelare. Hur bra var du på fotboll?
Jag var svag i fotboll. Jag spelade några matcher som vänsterback i Kiruna FF Boys som 10-åring. Största minnet var att vi mötte Vittang i borta. Det var ändå en bortamatch. Fick åka 7 mil. Aha. Det var på något sätt mitt enda minne därifrån. Sen gjorde jag en comeback. Mats Nyström rattade ett lag som hette Matteus som spelade i Division 7.
Just det, med Lars Richt i laget va?
Ja, inte när jag gjorde ett litet gästspel där. Jag gjorde ett väldigt kort gästspel. Kan ha med bristande kompetens att göra. Men jag vet att jag gjorde 1 mål i en match. Så ska jag lyfta fram det stora meriten så måste jag vara registrerad ändå någonstans som målskytt i det svenska seriesystemet.
Minns du målet? Alltså hur exakt det
såg ut? Ja.
Janne Svanlund kom loss på högkanten, tittade upp.
Hitta läget till.
Jag var dålig. Alltså, jag var inte bra i fotboll, men där lyckades jag få till en.
Okay. Hur är Martin Nyström? För alltså, nu ska det inte handla om honom.
Han var mer coach då faktiskt. Han var mer coach då, så jag ska inte recensera hans spel.
Okay. Jens Lind, golfspelare, lovande som ung ju.
Det var ju det, men innan dess så spelade jag ju fotboll i Ängby IF. Det måste ju varit
9-10 år någonting, och sen jag bodde i Bromma kyrka, så det blev BP sen en eller två säsonger tror jag. Men jag tror jag slutade när jag var 12-13 år, ja, för jag började spela golf, och det var ju otroligt märkligt att spela långgolf.
Långgolf.
Ja, det var ju verkligen alltså någonting för pensionärer och moderatband och allt vad det nu var, men det var ju jäkligt kul, så att det fick bli det. Hockey spelade jag längre.
Men fotbollsintresset fanns det även om ni kanske inte behärskade sporten så väl. Vilket är era första stora fotbolls-VM, är det ju oftast, så jag säger VM-minnen.
För mig är det VM 70, för då var jag ändå 11 år, då är man ju intresserad på riktigt, och även VM 74, enormt stort.
Och för mig är det väldigt tydligt VM 74, då var jag 8, det är så här gräns. Jag minns ingenting från kvalet 73, jag minns alla matcher i VM 74.
För kvalet var ju ganska dramatiskt, både grusmatcher på Malta och omspel och snömatcher och allt vad det var för någonting. Hur följde ni de här mästerskaperna? Kommer ni ihåg det?
Och inte var på plats i alla fall. Det gick väl på tv. Jag kom in Mexiko, ja, tidsskillnad, det måste ju ändå, vi hade ju tv, jag måste ju ha sett. Men däremot VM 74, det var ju, då var det ju stort. Alla hade tv och vi hade tv och Färg var det ju. Och Ralf gjorde mål mot Västtyskland. Ja, men det där är ju, det är ju episkt. Så att vi satt väl och skrek där på övervåningen allihopa. Familjen, som folk gjorde i hela landet.
Ja. Jag har två speciella minnen från VM 74. Det ena är att vi ska hälsa på min faster i Kalix när Sverige ska möta Bulgarien. Timingen är dålig, men jag lyckas smita undan till ett litet rum de har där det står en radio, så att jag kan ändå höra matchen på radio, Sverige-Bulgarien. Sen har vi också, vi har ju färg-tv har ju de flesta då, men i vår sommarstuga har vi en svartvit tv med ganska skrapig bild, och där ser jag också en av Sveriges matcher. Så att den där två minnena, de sitter.
Mm-hmm. Stort med tv i sommarstugan. Mm.
Men alltså tidigt 70, om det nu fanns en sommarstuga i släkten, en gammal sportstuga någonstans för och dagen. Det var ju inte helt självklart att det fanns en tv-antenn och en tv-apparat där att följa den på. Nej. Idag är det så himla enkelt att du har det i fickan hela tiden i princip. Men det var väl samma med OS förr. Mm. Man satt och lyssnade på någon skrap i radio och sådär. Man kan sakna det.
Oerhört. Med risk för att föregripa lite vad vi ska prata om. Men att Sveriges semifinal då, 58, går alltså med 2 dagars fördröjning, så att säga.
Det var ju så att den spelades på en tisdag, och anledningen att den inte sändes i svensk tv var att arrangörerna bara kunde skicka iväg en match i taget. Det fanns inga satelliter. Hur det där gick iväg vet jag inte, men det var i alla fall förutsättningarna, och då blev det ju Brasilien-Frankrike, för fransmännen hade inte fått se en enda match hemma. Så det var ju, trycket var enormt. Ja, då kan man tänka sig då att på onsdagen då ska ju Radiotjänst visa hela Sverige, Västtyskland. Men onsdagen var tv-fria i Sverige på den tiden.
Varför var de det? Ja, ingen tv då?
Ja, men man skulle, jag tror det skulle gynna utelivet och bio och sånt. Det var ju väl mycket snack om sådana saker.
Skärmtid.
Ja, den tidens skärmtid. Ja, faran. Ja. Ja, och så var det ju torsdagen då. Och då kan man ju tänka sig att nu blir det studio och snack och intervjuer och hela matchen. Men det var inte mer än 10 minuter.
Av matchen.
Så antagligen har den visats senare i något sammanhang, men inte då när det gick. Och folk påstod ju efteråt att de har sett det här live på tv och så. Men detta har ju inte hänt. Förhoppningsvis tog de väl med Kurres och Grens mål på slutet. Aha. Men mycket märkligt var det ju förstås.
Gunnar Grens mål där, som är, måste vara ett av de snyggaste målen.
Ja, det är ju det.
Otroligt. Slägga upp i krysset.
Ja, och då tror man ju att det är det målet som ska bli ihåg. Kommit.
Ja, just det.
Han trodde nog det.
Men det är ju hyllans referat, men det är ju radio då. Som radio. Man ofta lägger på tv-bilderna. Mm. Precis som Colorado 62.
Jaha, men vem kommenterade? Man kanske inte hade en kommentator i tv. Eller det måste man ha haft.
Nej, inte om det inte sändes.
Det sändes ju inte. Colorado 62 i hockey pratar vi om.
Så. Ja, men jag menar...
Den sändes ju inte heller.
Nej, men de 10 minuterna då? Hade inte de någon
spikare? Ja, det satt väl Bedrup, men det är inte sparat.
Ah, okay.
Så det finns ju inte. Utan vi kollade i tidningen, vad är dagens tv-tablå? 10 minuter VM extra. Så vi utgår ifrån att det var där de klämde in det, för någon annanstans fanns det inte.
Nej. Men då hade ni ju tillgång till lite andra filmer därifrån. Men vi tar det sen. Enormt projekt detta då. Ni ska täcka hela fotbollens historia. Någon gång var ju det här dokumentet, tänker jag mig, som ni arbetade i, tomt. Vad var det liksom det första ni... Vad började ni?
Hasse Rydén var det första som skrevs ner.
Man kan väl säga att vi började ju dels att vi tog en utgångspunkt redan från start att ha samma inriktning som i hockeyns historia. Det vill säga att det ska på något sätt ringa in pionjärer, lagspelare som har gjort något nytt som inte hade gjorts tidigare. Den andra parametern är naturligtvis att man tittar också vart finns de sportsliga höjdpunkterna som sker för första gången i fotbollshistorien. Och sen, var hittar vi historier som vi själva är intresserade av, som vi går igång på, är nyfikna och vill veta mer. Och då tänker vi att det också kan bära gentemot tittarna. Vi hade aldrig någon ambition att redovisa hela svenska fotbollshistorien, utan det var väl tre parametrar. Liksom.
Det var liksom inte från bronsålder till nutid, utan det fick bli nedslag. Och så när man har sett allting, då kan man nog säga att ja, men vi har täckt in olika epoker, olika spelartyper, olika händelser som tillsammans får representera en helhet. Och vi börjar inte, som sagt, från början, utan det är ju med Torbjörn och Svennis.
Och vad var det första ni plitade ner det av det i personligt intresse, så att säga? Jag fattar inte, men på ett ungefär då, var det 58 direkt så här, vi måste dit, eller var det Malmö FF på 70-80-talet?
Jag kommer ihåg själv att jag ganska tidigt såg det här inslaget med Torbjörn Nilsson i PSV Eindhoven 77 och kände att där finns något att utgå ifrån. Det var en sån där pusselbit. En annan som jag själv också fastnade för var att jag pratade med en systerson som var fotbollsintresserad då i 25-årsåldern. Och han hade koll på att IFK Göteborg hade vunnit UEFA-kuppen, men att vi hade haft ett svenskt lag i final i dåvarande Champions League i Europa-kuppen, det hade han ingen aning om. Och då kändes det som att det finns något i Malmö-historien. Och sen tycker jag att Staffan Tapper är en intressant person med tanke på rollen han hade i Malmö FF, visar vi rollen som han på något sätt blev ihågkommen för istället.
Tapper också en av dem som hade egen kamera. Häftiga bilder ni har fått fram av honom där. Också en samlare, Staffan Tapper, onekligen. Han hade ett eget rum där, eller som
ett rum av tre avsatt till Malmö FFs historia och lite landslaget. Ja. Och pappans egen pappa. Pappan spelar ju MFF på landslaget, Börje. Han spelar ju proffs i Italien också. Så att det finns ju mycket där att vårda.
En av alla med ett himmelsblått hjärta är Staffan Tapper. Han var med och skrev det finaste kapitlet i den skånska fotbollssagan. I trerummaren i stan är ett helt rum avsatt åt MFF.
Jag kastar liksom ingenting. Jag är lite samlare. Alltså, en hiskelens massa material. Bilder och så vidare. Alltså, här är min far. Min far spelar ju landskamp mot Polen. Men där har jag ett programblad och biljetter som far är kvar.
Och när vi går runt där, det finns massor av saker som inte är med i filmen. Plötsligt tar han fram vykort från VM 74 och 78 som han har skickat hem då till fru, barn. Ja. Med autografer från alla i laget, liksom en hälsning från VM. Så här, sparat, allt sparat. Mm. Och så plötsligt går han ner i ett hörn och så tar han, de här två kanske kan vara något. På den ena står det då VM 74 och på den andra står det VM Argentina.
Filmrullar alltså.
Filmrullar. Och han har knappt sett dem själv på 30-40 år.
Och så är det ju liksom för alla som filmade på den tiden att på något sätt så går projektorn sönder. Man glömmer hur den ska monteras upp och finns ingen skärm eller något sånt. Och så ligger rullarna kvar. Så var det i min familj och så har vi ju sett på massor med tillfällen. Och det är ju därför så otroligt spännande att digitalisera det här. Och så får man det på en länk och man är liksom otroligt nyfiken. Vad är nu detta?
Kameran var med under VM. Den rullar under matcher. Som här i Argentina 1978. En av avbytarna filmar från bänken.
Det här var ju någonting som vi inte hade räknat med, att det var så mycket material av privata filmer i många av avsnitten. Vissa gånger skrek man ju högt.
Jag tänkte fråga dig igen, så vilken är din favoritkällare du har varit nere i och rotat i?
Eller Vind.
Eller Vind då, ja. Men det är GV och det är Sixten och Tumbas.
Ja, Sixten var bra. Det var, jag frågade om när vi gick där uppe i Lima, ja, men vad är det här, Sixten? Ja, det är filmer. Jag har inte haft tid att titta på dem och jag är upptagen nu. Så att, men du har väl ingen emot dem om jag tar dem här? Så kan vi ju kika på dem tillsammans. Ja, men jag har absolut inte tid med att hantera det här. Så du har åkt ju hem, det var ju en guldgruva. Så det har varit flera gånger så förstås. Ja. Tumba var ju en annan sak också. Där.
Men om vi tar Tapper då, för hur är de filmade? För jag vet att det var någon som berättade, vem var det som berättade det? Att Johnny Holm då, alltså Stefan Holms pappa, han filmade ju extremt mycket. Att han också var en väldigt skicklig fotograf, för att han förstod att för att en scen ska kunna ta slut någon gång så måste man ha statisk kamera vid något tillfälle så att den personen som man filmar går ut. Då kan man liksom klippa där, då tar det slut liksom. För annars är det ett vanligt misstag, jag har förstått det då, att man följer med mycket sådär, och då blir det liksom den arena slut riktigt. Så han, Johnny Holm då, tydligen väldigt skicklig fotograf då. Hur var Tappers video? För jag menar, det kan ju vara hur som helst, typ att de har filmat och folk pratar och det är ju ingen som tänker då på att det ska liksom...
Vi tänkte ju inte på det, men att vi har ju all världens redigeringsmöjligheter och vi kan nog fixa till det där. Ja. Men det var ju bra. Men mycket av det har ju Staffan själv inte filmat, utan det är ju under matcherna så är det ju någon avbytare på bänken.
Precis, matchbilderna filmar ju någon lagkompis från bänken. Jag menar, filma fotboll live är ju svårt. Mm. Det är ju inte alla skickliga fotografer som kan det, men det är ändå, han kan ändå följa en spelare. Ja. Och han har lite sekvenser med Bosse Larsson och med Tapper och så här. De övriga bilderna, men de är hyfsat stabila, inte liksom följa med skeendet hela tiden, men han kanske inte har gått så långt så att han väntar ut scenen. Men var fantastiskt
det,
att se.
Var det bilder liksom på när de umgicks och så, landslagsspelarna också? Vad fick ni för bild av så här, hur var jargongen där? Alltså det är ju, var det grabbigt, var det lättsamt, var det gamängigt?
Alltså det är inget ljud på de här bilderna, så att vi har ju inget ljud till det. Så att på det sättet kan man ju inte lyssna av chakorringen. Men vi har ju väldigt mycket bilder när laget umgås som är från Tommy Svensson och VM 70.
Man får han hade
Ja, han hade ju mycket filmer, Tommy, som han sa, det här kan ni kika på.
Men det är mycket utflykter, de är på marknader.
Köper ponchos
och, ja, men, så åker buss och de är högt upp och tittar ut och alla står och filmar med kameror.
Tänna i
men det är ingen röj, det kan man ju inte säga. Då var det nog filmförbud, om det nu var något.
Ja, nu hoppar vi ju friskt här, men det är några oerhörda bilder på när Stig Svensson i ljusblå badbyxor vräker sig ner i en swimmingpool en sån hög sommardag som jag kunde inte sluta titta på dem.
Ja, men det är som man fäller ut sig själv i swimmingpoolen där och så blixtrar det.
Han har tagit av sig kepsen och hoppar i.
Ja. Ja, det är mäktigt. Var ni nere i alla källor eller? Men det är andra frågan som ställs kanske.
Ja, största fyndet här är väl kanske ändå att när vi var hos Curry Hamrin. Det är ju sista intervjun som den som jag gör i alla fall filmad form. Och så jag åkte ner med hans dotter Erika som bor i Stockholm. Och när vi skiljs åt så säger jag, ja, Erika åker med hem på planen och säger, när du åker ner igen, kan inte du kolla om det finns några filmrullar? Hon trodde att det skulle möjligtvis finnas. Och hon går ner i källaren och så mässar hon sig, det finns massor. Ta med dig allt du orkar bära. Och det är ju en skatt verkligen. Därför att dels är det deras liv, så jag tror att det har betytt väldigt mycket för familjen, för att det är verkligen en tidsresa. Hon är liten, de är 5 barn, alla är små, jättebra kvalitet. Men sen så plötsligt dyker det upp fotbollsbilder. Och det är från Råsunda, det är i färg, och det är Brasilien, och det är Sverige, och detta är VM-finalen.
Nu ska VM avgöras på hemmaplan med Curre Hamrin som en av huvudpersonerna. Nu väntar tidernas turnering. På läktaren finns Marianne med en filmkamera. Det här är hennes bilder från VM-finalen, Sverige-Brasilien. Och där är Curre, nummer 7, med sina nedhasade strumpor. Det är unika bilder i färg från en match som än idag är svensk fotbolls finaste ögonblick.
Det är Curres fru Marianne som trotsar fotoförbudet på Råsunda och sitter där och följer Curre på planen. Och skärpa och så är väl inte helt perfekt, men det är helt unika bilder. Uh-huh. Och även bilder på dem i Italien, de är ju unga, precis flyttat ner, de kommer från Solna, enkla jobb. Att vi satsar 1 eller 2 år, och Marianne säger, inte visste jag att man kunde tjäna pengar på att sparka boll, men det gick ju ganska bra ändå. Uh-huh. Och så blev det så att 2 år blev det inte, utan det blev resten av livet.
Precis, för bilderna är från hemifrån honom när ni intervjuar honom? Det är hemma i Florens.
Hemma i lägenheten.
Hur bor de där då? Är det mitt i Florens?
Inte lite utanför, men det är ju stadsmiljö och en trevlig fin lägenhet. Han kollade väldigt mycket på fotboll och tyckte att det var kul att gå tillbaka till gamla tidningar, privata fotoalbum och att berätta även om målet som han har berättat om mot Västtyskland 1 miljard gånger. Det var kul och han ville göra det. Och Erika var med, Marianne var med. Så att det blev en samlingspunkt under 2 dagar. Vi snackade hur det var en gång i tiden.
Ja. Och hur är han? Man vet ju om att Nordahl, det har man förstått med den där Thomas Nordahl sen, verkade som sportjournalist i Italien och gjorde intervjuer. Så att det fanns ju inte en tröskel. Han fick ju komma vart han ville. Liksom, öppna dörren överallt och kunde träffa vem han ville. För att Nordahl var så stor och de hade bevarat i minnet. Hur såg man på Hamrin i Florens och sådär? Var han också jätteaktad? Och respekt,
liksom? Ja, det var han. Han var en stor respekt och ihågkommen. Det var bara det att när vi var där, och det var väl antagligen från coviden ungefär, så hade inte han gått ut särskilt mycket. Nu satt i rullstol. Så att, men tidigare så fanns det, det fanns ju en liten bar där som vi gick ner på, inte Kurre då, men där hade han, det var hans stamställe och dit gick han med familjen och alla kom och snackade. Det var liksom senior Hamrin.
Mm. Ja, herregud, de är ju, ska vi bara köra på?
Vi
lite?
Bara kör.
Det är så härligt när det blir sånt här levande samtal. Men för jag tänker, när är det Hamrin sticker?
Han sticker 1956.
Och Nordahl drar
49.
Ska det hänt någonting på de där åren, eller?
Nordahl har öppnat dörren.
Ja, det är så.
Det är ju det som händer. Det är ju, han har fått erbjudande, andra har fått erbjudande att bli proffs tidigare, men ingen har vågat bli landsförrädaren. Nej. För det var ju så man såg på det hela. Ja. Den som tog steget då och blev proffs blev ju avstängd på livstid från svensk fotboll och du var en svikare. Du svek klubben, du svek landslaget, du svek dina kamrater och framförallt du spelade fotboll för pengar. Du var i princip en sämre människa. Och när Nordahl skriver på har ju den rubriken Guldcentern då från OS 48 sålde sig för 110 000 kronor. Det är så man såg på det.
Ja, det är dubbelt träff, för att jag menar, man måste så här, ni berättar om hur Nordahl har växt upp då, jag glömmer att det var Hörnefors. 10 syskon där och de bor i en etta och det är, man är arbetarklass liksom anno 40-talet verkligen.
Och 20-tal.
Ja, precis.
Här föddes Gunnar Nordahl 1921, bara några år efter första världskrigets slut. Det var mamma, pappa och 10 syskon i en enrummare in till pappersbruket.
Det är en ganska unik historia faktiskt i familjen från lilla Hörnefors. Framförallt så var det ju en tid som inte var lika modern som det var nu. Va? Och han fick ju börja jobba tidigt, 14-15 år. Körde dasstunnor på den tiden. Och det fanns väl inte så mycket annat att göra än att spela fotboll på fritiden.
Det är lite mycket tycker jag att kräva av någon som dels vuxit upp så, sett sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar arbeta i den klassen så att säga och med sådana typer av yrken. Och sen man kan få 100 000 i övergångssumma och man kan få alltså, riktiga pengar och kräva av dem så här, det ska du inte göra. Alltså,
du kanske tjänar 6-8 000 på brandkåren, ungefär så, och här var det gratis boende med mera. Så den var ju den historien som jag gärna ville göra för att jag hade en koppling i min familj till det här. Okay. Den som Gunnar åkte ner med var min morfar som heter Ville Engdahl.
Jaja,
som
spelade
AIK i landslaget och sportjournalist, författare. De var jättekompisar. Så att det är ju hemma hos min morfar där min mamma sitter med vid bordet som han våndas, ska han skriva på eller inte. Och morfar Ville tycker ju att vi chansar på det här nu. De begriper ju ingenting av pengar och sånt där. Han har ju annan hjälp, men det är till Ville han Gunnar går ändå. Ja. Och då är det intressant att veta att det här med pengar 20 år tidigare så var min morfar inblandad i den tidens största proffsskandal när AIK, de bestod ju bara av 11, 12, 13 spelare och sålde ut stadion varannan vecka. Och det fanns inga damlag, inga juniorlag, utan alla pengar och inga styrelsemöten. Så alla pengar går bara rakt in till kassören och spelarna säger, om inte vi får ta del av de här pengarna så spelar vi inte.
Okay.
Så min morfar körde omkring en Chevrolet 23 år gammal i Stockholm. Och de andra grabbarna Stefan också hade det ganska bra. Och han blev inte avstängd, men många blev ju det. Och det var verkligen stora rubriker, den tidens största proffsskandal. Och så hände det här då 20 år senare. Det är ju, det är ju ingen skandal, men det är ju liksom återigen i pengarna. Ja. Och givetvis morfars affär pratades det aldrig om. Nej. Det är ju först när jag går ner och läser gamla tidningar som jag ser, men var du inblandad i det här? Synd att jag inte frågade om det. Så det hade varit en kul historia, eller det var väl där intresset började helt enkelt runt det.
Och sen så bestämmer han sig då, jag sticker ner. Och då har han ingen fråga riktigt om liksom hur det här ska vara. Så här. Verkligen först.
Så jag var ungefär som en utvandrare. Dels av väl negativa saker om att hur kan du åka dit långt borta och tom. Så att jag försökte undvika att träffa folk. Så jag gick i cirklarna, jag gick från idrottsparken för att inte träffa folk.
Jag frågade ju nu i vuxen ålder alltså hur det var. Han berättade för mig att ja, du Thomas, det svåraste var faktiskt att jag hade ingen att fråga. För ingen hade gjort det här förut.
Nej, det är lätt när man tittar tillbaka på en händelse att man har på något sätt dagens raster för ögonen, både vad man tycker är konstigt eller hur kunde det bli en diskussion om det eller varför fanns de reaktionerna. Är det något, tycker jag, man tänker på och slås av när man gör en sån här serie, så är det hur något som är en självklarhet ett visst decennium kan vara något helt annat, ett annat decennium. Ja, okay. Hur fort det kan förändras över 10-20 år, så är plötsligt spelplanen en annorlunda. Uh-huh. De vill ju inte då heller tillåta då några proffs överhuvudtaget i landslagssammanhang, för man tyckte att, nej men ska de komma hem och ta platserna från killarna som sliter och kämpar på hemmaplan liksom. Att det finns någon slags orättvisa i det här också. Och första VM:et 1950, då klarar de sig bra. För då finns det fortfarande ett flöde av spelare, så att de har ett bra lag och klarar
efter
sig
andra världskriget också.
Också. Sen 54 så går det ju inte alls. Och sen inför 58, 54, VM på hemmaplan, så
54 kunde de ha vunnit guld säkert med proffsen.
Och de hade haft sitt bästa lag.
Men nu gick de inte ens till VM. Nej. Och det är ju först några månader före VM 58 som beslutet tas. Proffsen får vara med, annars är risk för att det blir totalfiasko.
Men det kunde bli totalfiasko för Nordahl. Det tycker jag är en sån oerhörd liksom, fan, den, du kan inte berätta om hans första match är det där.
Halvtidstankarna.
Ja, han kommer ju ner och har ju bara varit där. Det är ju mitt i vintern, det här är ju januari, slut på januari. Och han ska göra debut efter en vecka. Tung, otränad.
Man ser det också, det är ingen fotbollskropp han har egentligen.
Men stadiga ben, och kan sparka iväg. Men det går ju inte bra första halvlek. Allt blir fel, och han känner som att kropp och själ är kvar i Sverige.
Fötterna var kvar i Sverige. Så tungt var det. Och ju mer bekymrad blev man, och det gick dåligt, och visslingar och buande kom ju. Det var tur jag inte kunde språket, för då har man ju hört både det ena och det andra. Och jag bestämde mig för att jag skulle åka hem.
Bara spela 45 minuter till, sen hem till Norrköping. Pengarna ska han lämna tillbaka, och jobbet på brandkåren finns nog kvar.
Slutsumman blir det att vad skulle man ner hit och göra?
Sen går han ut igen då, och så kommer det här inlägget. Han står utanför straffområdet och får ju världens kanonträff. Och hur han beskriver att han vet att det här är det målet som han kallas för snömannen i italienarnas ögon. Som snömannen förväntas göra.
Jag får lite ordning på mitt spel. Sen så kommer ett inlägg från vänster, och jag står en 5-6 meter utanför straffområdet. Och jag känner redan att när bollen lämnar foten att det där blir mål. Det var den perfekta sparken jag gjort i mitt liv.
Och efter det så lossnar det. Sen vinner han skytteligan och börjar ösa in mål. Och sen kommer svenskarna. Kommer Gunnar Gren, Nilsen Lidholm och inom ett par, tre år så är det väl 25 svenskar som är proffs.
Det kommer många i den vevan, kommer jäkligt många. Och det, då är det innan, det finns inga restriktioner, va? De får ta in hur många utlänningar som helst, va?
Ja, det tror jag i alla fall.
Först senare som de stryper det där. Ja, för fan, det måste vara så jävla tungt. Alltså jag tänker så här, åka tillbaka, gå in på brandkåren där med sänkt huvud och möta liksom ögon.
Men det måste ju vara alla tvivel, all vånda innan beslutet som man brottas med där. Det kan ju inte vara så att en halvlek och så, det här var inte kul, nu åker jag hem. Det måste ju vara allt andra som ligger och skav i honom. Att det var kanske inte värt ändå. Nej. Annars är det lite bejkmusik på Gunnar, tycker jag. 45 minuter. Det måste man,
nej, man kan väl ana att det är ett sånt svårt beslut. Det är inte 100-0 i argument, utan det ligger och väger för och emot. Och så kommer sån här halvlek som liksom släpper ner ett argument till i skålen. Liksom, så här. Och då är det på väg att slå över.
Var det någon, fanns det just att Italien med, som har varit fascistiskt under andra världskriget och sönderbombat, fanns det sådana diskussioner också i svensk press när avresan gick, att det var fel land så att säga?
Men det såg inte jag när jag läste artiklarna om det. Lite glömt verkar det vara, men att Italien var fattigt och kallt i Milano och att fotbollen var ljuset i mörkret, det är ju ingen tvekan om.
Sen har ju då det med sig att han, eller de blir väl dels lite besvikna på hur han ser ut, va?
De möter ju honom i Zürich, som har flugit ner dit, truppen från Milano, och tänker, men han är ju mörk, han ser ut som vi. Han ska ju vara en blond viking.
Jag var mörk och gick bra in i det italienska folket.
En i delegationen vill ha bevis att Nordahl verkligen är Nordahl.
Sen när vi gick till Zürich så försvann en av de där ledarna. Och så kom han tillbaka med en boll under armen. Så gick vi till en park där han tog av sig ytterrocken och kavajen, och så gjorde vi upp ett mål där. Tolken sa, för tusan Gunnar, skjut så hårt du kan nu, för han ville testa lite grann. Och vi stod där och sköt lite straffar, och han slängde sin rätt snygg kostym. Han verkar vara nöjd.
Nu är alla övertygade om att rätt svensk har kommit.
Då var de övertygade, det var han. Och sen så är den, när de väl åker tåg ner mot Milano, så stannar de ju på varje station, och där står Milan-anhängare och jublar. Och när de kommer fram till Milano, det är helt svart med folk.
Och sen när jag hoppar ut av tåget, så alla de där fantasterna som var nere, de lyfter mig på axlarna. Så bär de mig från centralstationen till Hotel Bristol Smith, som ligger ungefär 400 meter därifrån. Spårvagnar och taxi och sånt, de fick stanna.
Snömannen har kommit. Så det är klart, de hade ju förväntningar.
Ja, precis. Och den, precis, och det är såklart den pressen med han känner där i omklädnings, eller i paus, naturligtvis.
Men min känsla av den generationen fotbollsproff som de senare blev, det slutade ju inte alltid lyckligt. Det är väldigt, nästan få undantag där det blev så här. Nils Lidholm levde väl ett gott liv, kan tänka mig, kanske även Kurre Hamrin, men det finns ju minst lika många tragiska livsöden med Gunnar Andersson och Nacka. Och jag vet inte om Gunnar Nordahl, var han lycklig i livet ut? Så där, eller var...
Han längtade hela tiden till Italien. Det var ju det att han var ju tränare för Rom efter 7-8 år i Milan, och skulle bara åka hem och sätta sonen Thomas i skola i Sverige, och det är då det blir importförbud i italienska ligan, så han kommer aldrig tillbaka.
Ja, just det.
Men Lidholm är ju kvar, så han får ju fortsätta. Så det var det som var skillnaden. Alltid längtan, och han hade ju en bra karriär i Sverige också.
Det är intressant att se vilket avtryck han gjorde. Vi var hemma hos Sven-Göran Eriksson, och Svennis har ett rum i sin herrgård som är ett slags hall of fame. Liksom. Bilder, en karriär samlad på väggarna, pokaler. Och så får han gå runt lite grann och berätta. Det här finns som extra material på Play. Och det första han gör, går han fram och så tar han fram boken om Gunnar Nordahl. Guld och gröna planer.
Ja, just det.
Som din morfar har skrivit.
Han har skrivit
det. Ja, det står hemma i boken.
Och det är lite fint att se Svennis stå med den här boken och säga, ja, den här är skriven 54, jag fick den när jag var 7 år, den här läste jag många gånger, här föddes min dröm om att bli proffs i Italien. Liksom. Ja. Jag ska nog läsa den igen, säger han, och vandrar vidare.
Ja, liksom. Jag ska läsa den idag. Nej, men de är ganska trevliga i research-syfte, de där gamla böckerna. Jag vet att Nils Lidholm har ju någon utläggning om hur man ska ha samlag i samband med mästerskap och så, att han har byggt en helt egen modell, att man först ska...
Har du den bredvid på säng på natten?
4 dagar och sen 8 mellan liksom tillfällena, så här, och sen börjar man om från början, och väldigt så här, en utläggning om hur det ska gå till, så att säga. Det har ju inte Zlatan i sin biografi, han går inte in på sådana.
Ganska vågat på den tiden.
Ja, den vet jag, han har ju skrivit 2 Lidholm, det kunde de göra då också. Man kunde liksom följa upp och skriva flera stycken, det gör ju Zlatan också i sig. Men Degerfors är jävla nav. Svennis, Gunnar, Ralf, Målotto, Ola Torgvarn.
Ja, men det var ju kul med Svennis och den mentala träningen och den otroliga skepsis som laget bemöter denna idé med.
Den historien hade jag inte koll på när vi fick höra den.
Mental att det var träning.
Där han liksom insåg att jag måste göra något. Vi åker ut i kvalet hela tiden. Vad ska hända? Och så tänker han på Billy Railo och tar dit honom och spelarna. En norsk, en psykolog. Nej. Och så är det där det börjar. Liksom.
Mm. Han fick hela laget att somna, sa de det?
Autogen träning, sa
han. Ja. Autogen träning.
Ja, det är ju något att så här, vi har då den oerhört sköre. Alltså han är så skör så varje gång man hör honom igen, Tommy Nilsson, så bara, just det, så himla skör är den här människan.
Och man vill läsa, kom, sätta i knät. Så
skör. Och vilken tur att han träffar då den här, för så många fotbollstränare som Sven-Göran Eriksson finns det inte, som är så mjuka och lugna, så hjärtat slår lugnt och han är liksom så behärskad. Liksom. Så många sådana finns det inte. Och som dessutom tar in då någon som kan hjälpa Tobias med det här. Och liksom, han ligger och lyssnar på liksom i någon kassett. Man ser han ligger i ett tyst rum och lyssnar på den här. Vad är han heter? Ville Railo.
Och så fick jag lägga mig på en soffa. Och det gjorde jag i 4 månader. Låg på en soffa eller på en brits någonstans. Och så lyssnade jag på hans kassettband som han spelade in till mig.
Du bryter mentala barriärer vid att man tänker sig in i situationen och så spränger man sin egen gräns medan man är trygg.
För jag gjorde det en gång om dagen, lyssnade på det här kassettbandet 15-20 minuter. Du ser dig själv på PSV-stadion, du tar emot bollen och du vänder upp och du ser hur publiken jublar.
Men jag tycker det finns 2 delar i Torbjörn, för det ena är att han är skör, men det andra är att han är så öppen. Med att han är skör. Mm. Det kanske finns andra som känner det där men aldrig skulle ge uttryck för det i en intervju. Jag trivs på bänken, jag är rädd för bollen. Det går emot liksom allt av den tuffa proffsspelaren. Så det är det också. Mm. Att han är helt naken i den här intervjun.
Frågade ni också Torbjörn om banden?
Ja, de fanns väl inte, va?
Ja, vi frågade om dem.
Ja, jag har också frågat.
Alltså själva Ville Railo.
Ja, han hade gett bort.
Men han kunde citera vad det var som sades på banden. Du ser dig själv på PSV-stadion. Du har en forward rygg, du vänder upp, liken jublar. Mantrat.
Han har ju lite den där nu kommer jag ju säga något alldeles förskräckligt här förmodligen. Men det här lite hokus pokus ton sådär, Tobias Nilsson. För att jag vet att inför finalen så skadar han ju sig. Hemma matchen mot Hamburg, gör illa foten. De spelar fult som fan, tyskarna. Går ju bara in för att sabba. Och så rankas han och det är ytterligare någon spelare som är skadad där. TV-sporten på plats när läkaren kommer ut med röntgenblåten. Så här, ser du här, är det liksom rätt ut i media. Inget hysch-hysch om skador och sånt. Och så här, det blir gips på dig. Då får ju Torbjörn ett samtal från någon, heter det homeopat, heter det så? Som en lite alternativ medicin. Så här. Kom över till min klinik här. Torbjörn sticker dit och så får han några piller. Och så säger han så här, ta dem här och så blir det bra. Om en vecka kan du träna igen. Okej, säger Torbjörn. Okej, jag måste stoppa i sig det där och bli bra.
Och
kan spela i turen och gör ju det med bravur då.
Ja,
och det är ju ingen som riktigt så här, har ju inte berättat för någon, för det fick man ju inte säga. Det var lite ifrågasatt, den typen av medicinsk verksamhet kanske.
Aha.
Men också lite godtroget att bara stoppa i sig lite vad som helst. Om någon säger det.
Han kollar inte med någon.
Men
sa det inte till någon.
När träffade ni Svennis?
Hösten 2022. Så drygt 1,5 år.
Ja, för då, han ser ju väldigt annorlunda ut där ju. Alltså,
det var ju innan han fick sitt sjukdomsbesked.
Ja, det var innan. Ja. Okej. Ja, hur var det att träffa Svennis då? Han är en fascinerande människa, helt klart.
Ja, men det kändes lite speciellt. Det som gjorde mest intryck var nästan, jag tänker, det här är en person som har gett tusentals intervjuer. Han har berättat det mesta många, många gånger. Vad kan vi hitta för samtalsämne som skapar ett engagemang också? Och det var ju det vi kände med den här historien. Avgränsa historien, vi ska inte prata om hans karriär, vi ska prata om det här. Och till och med backa ett steg till Degerfors-tiden. Och jag kände att han ville berätta. Jag satt liksom verkligen så här och lyssnade. Även efterhand när jag kom hem och lyssnade igenom intervjun och vi tittade på den, så kände vi, det här är spännande. Det här vill Svennis berätta. Det var inte slentrian, så kändes det.
Det var ju avstampen mot en helt ofattbar karriär. Och som de vävs ihop med Torbjörn. Så.
Och sen har Svennis, det känns som att han och Torbjörn har en väldigt speciell relation också. Så här, så att,
ja, de har oerhört ömsesidig respekt är det vad de har liksom.
Slutresultatet på en dålig plan, kallt, regnigt England i februari,
blev 4-4 och Torbjörn tror jag gjorde 4 mål. Så när jag går in i omklädningsrummet så står Southamptons tränare där. Vad kostar han? Jag sa, han inte till salu. Vad som helst, säg priset. Jag köper honom direkt, sa han. Så bra var Torbjörn.
Jag delar den uppfattningen när jag träffades. Exakt så var det. Jag tänkte så här, han har suttit med och är trött på media och efter England och det blir bara, det kommer inte. Men när jag lyssnade på det efter sen, små detaljer, där sa jag det, där gjorde jag det. Och då kände jag så, där träffade Laban och han, du vet så här, han ringde mig Laban och jag svarade och han sa, jag skickar hem Tord Holmgren nu för jag sätter honom på testcykeln. Så här, men Laban, han ska väl inte cykla, han ska ju spela fot. Den typen av grejer. Men det var nog också så här, nu är det här. Ja, det är lovittiden och det här.
Istället för att fråga hur var det att bli jagad av den engelska tabloidpressen, ja, och så ska han säga att som han då upplever det, att det får man hantera och det kommer med jobbet och jag trivs bra ändå. Så
ja, just det.
Det var spännande att börja en helt annan ända.
Han har varit på något styr möte där i Degerfors och han har inte fått förlängt kontrakt. Så här, fan ska de inte förlänga mig? Men kommer hem för hustrarna, de har ringt från IFK Göteborg, de vill att du ska bli tränare. Jag sa, jag kan inte bli juniortränare, aldrig i livet. Så ringde de igen, så här, jag har laget. Ja, men det tar jag. Utan att förhandla.
Jag har ju en mitt kryptonit, vad man ska säga. Det är ju Pia Sundhage då. Jag kan liksom inte, jag satt och tittade på min sambo så här när hon började prata om att hon inte fick vara med först för att hon var tjej och sen så löste de det. Så kallar vi bara det för Pelle då i den här lilla jävla byn hon bor i och så fick hon vara med. Då var det tvungen att stänga av, gå upp och så att hon bara, min sambo, vad fan håller du på med? Så här, det går inte. Det är känsligt varje gång det är Pia Sundhage. Jag är så oerhört svag för henne. Killarna fick åka och spela mot Väggby, säger hon en gång i det. Så kan också en livslängtan se ut. Så här.
Och det är en tryck på Väggby och att hon inte fick vara med. Det, vad ska vi göra? Hur ska vi lösa det här?
De fick åka och spela mot Väggby.
Ja.
Men sen åkte ju grabbarna i knattelaget och spelade mot Väggby till exempel. Jag fick inte vara med. För jag var tjej.
Det fanns inget flicklag, men knattarnas tränare hade en idé. Pia fick byta namn.
Vi fuskar lite. Vi kallar det för Pelle. Och det hade jag inga problem med, för då fick jag ju spela fotboll. Och som liten tö sprang jag med grabbarna. Och ingen visste om att jag var flicka.
Härliga bilder, men det är något dopp i grytan hemma hos familjen Sundhage som man swishar förbi också. Det är oerhört
otroligt. Där är ju många fina privata bilder och fascinerande. Hon kan ju nästan inte gå, men boll har hon med sig och boll sparkar hon på. Man ser ju snart att det här går ju jättebra.
Härliga bilder när hon, som jag har från när hon åker mopp utan hjälm i Italien. Är det då?
Pia Erlandssons reportage från 85 i Sportspegeln. Fantastiskt.
Ja.
Proffs i Lazio då?
Ja, Lazio. Hon har fått låna, Pia säger, hon har fått låna presidentens rostiga moped. Inte för pengarna, hon har blivit proffs.
EM-guldet var en historisk seger. Men för Pia hade resan bara börjat. Ett år senare, 25 år gammal, blev hon Sveriges första kvinnliga fotbollsproffs i italienska Lazio.
Jag tog inte reda på vad det egentligen betydde om jag flyttade dit ner.
Den rostiga mopeden har hon fått låna av klubbens direktör. Det är inte för pengarna hon kommit till Italien.
Avsnittet med Pia så finns ju också Öxabäck där det var väldigt, där hittade väldigt mycket privata bilder i färg.
Ja.
Man kan prata om hur det var 68 när inga tjejer spelade fotboll, men man får en annan känsla när man ser de här. Ja. Det är riktiga pionjärer och så gubbarna i hattar och blänger och en del liksom hejar och så börjar det här ändå växa och det blir en respekt och sen så 73-74 så står männen och grabbarna och verkligen har hejarklackar. Det har hänt någonting.
Ja.
Och de har överkommit mycket och struntar i vad folk säger. Struntar i det där reportaget i Sportspegeln. De är ju jättestolta att vara med, men det är ju, där har vi reportern som säger, och nu kommer någonting fotbollshistoriskt. Skön högerytter Maj Gunnarsson.
Ja, verkligen.
Och från början var det också, precis som på riktigt, flickorna luktade riktiga fotbollsspelare.
spelare, det vill säga liniment, och blev ompysslade av lagledaren. Frispark för Hyssna. Stöttespelaren Lille Johansson. Ja, det lät åtminstone som det ibland brukar göra på riktig fotboll. Här ska ni få se något fotbollshistoriskt. Skön högerytter Maj Gunnarsson.
Ja, men man märker mest här hur mycket de hade emot sig som man kanske inte tänker på. Jag kommer när vi snackade med Leidingen en gång. Hon bara, alltså sport-BH var jätteviktig för oss. För det var svårt utan den. Men när den kom, då var det mycket enklare. Just det, sådana här grejer måste också vara på plats. Ja. Liksom. Det handlar inte bara om att få tillgång till en plan. Och så.
Men när man ser Öxabäck-bilderna till exempel, det är mycket folk där i byn som går på fotboll. Så det är ju någonting på gång. Första landskampen spelas 73. Va? Mm. Bengt Grive är där och är väldigt, så här, verkar ivrig och intresserad och nyfiken. Mm. Men vad fan, det borde ha kunnat gå mycket fortare. Det faktiskt gjorde
så. Så Grive var där och kommenterade det.
Ja, men du menar
nej, det är väl EM.
Grive matchen är EM 84.
Men där är han ändå på hemmamatchen
så. Då tycker han det är stort. Ja, det är 11 år senare.
Men att det är någonting på gång tidigt 60-70-tal, men det är ju först nu egentligen kanske som det har tagit fart ordentligt. Det måste ju ha dippat under 80-talet, 90-talet, damfotbollen. Får ni inte den känslan också när ni ser det?
Jo, men det är, men när mästerskapen kommer, då händer det ju saker. 84, sommaren 84 var jag på Stockholms-tidningen och fick göra en jättelång utflykt till Linköping. Och då, när Sverige slog Italien och Pia gjorde mål. Semi. Och då var det mycket folk och det var en stor uppståndelse. Men det krävdes nog de här samlingarna.
Det var stora mästerskapen. Det var ju Umeå som på något sätt sen bröt den trenden och lyckades skapa ett stort publikt intresse kring sitt klubblag. Men de var ju helt... Det var ju verkligen bara dem i stort sett i damallsvenskan under många, många år. Men de hade ju ett par tusen matcher, eller par tusen åskådare i snitt. Så de gjorde ju någonting som man inte hade sett före och som man inte har sett så mycket efter heller.
Nej, det kommer nog ett dipp till. Och nu är det väl nästan Hammarby då som kan fylla Tele2 under en cupfinal eller en avgörande match och sådär. Så att nu kanske det är på gång på riktigt då, igen.
Ja, men det är ju Pia, hon var ju, så många är det inte som har varit med. Hon var med när det inte, typ inte fanns. Och sen är hon också med nu när det har verkat få liksom läckt in ytterligare en riktig växel liksom. Ja, men och allt det hon gör i, som tränare då för USA. När är det de vinner det OS?
2008.
2008
och 12.
Och 12. Hur pratade hon om tiden i USA och sådär?
Ja, det pratade hon nog inte så mycket om. Men att hon kände förstås en väldigt stor press på sig, att det var ju bara guld som gällde. Ja. Det var, man hade kommit trea i ett VM, not good enough. Det ska hända det här. Och sen så kom de till Peking och de förlorar mot Norge. Och då är det ridå. Det är katastrof. Ja. Och det beskriver hon ju väldigt bra. Det extra material kanske? Hur hemskt det var. Det var verkligen bottennapp. Men hur hon berättar hur man med kroppsspråk, att hon ska känna att hon är stolt inför tjejerna, att vi ska gå med högt buret huvud och vi går vidare och det här kan vi fixa. Det gör de ju också. Men det var skakigt och det var nog inte så roligt under några dagar.
En katastrofstart. Det var kolsvart. US Soccer förväntar sig ett guld. De hade spelat till sig ett VM-brons innan. It's not good enough.
Ja, ni kanske vet vad som hände. Pia Sundhagen och hennes spelare vände fiasko till succé.
Då lyckades jag njuta. Det här är precis det jag vill göra.
Jag gillar ändå att hennes, liksom, hennes utstrålning och härliga sätt på något vis, det funkar också för liksom, amerikanare som amerikaner heter det.
Det var också härligt att se den första EM-finalen eftersom det är ett dubbelmöte. Just den här straffsparken i Luton och den leriga planen har ju vevats ett antal gånger. Men den första matchen, att sätta sig och titta igenom den här direktsända matchen från Ullevi och se hur fantastiskt bra hon är, Pia Sundhage. Allt som händer i den där matchen är hon. Ja. Och till slut får hon avgöra den.
Ja, med ett snyggt mål också.
Det snyggaste hon har gjort, va? Ja. Och Bengt Grive är mäkta imponerad. Ja.
Här satt den! Fjärde maskan.
Sjätte från höger. Och han pekar där uppe i krysset, men den var ju där nere. Var inte så noga.
Nej, drar på lite bara. Och det är Ulf Lyfors där. Det finns ju några otroliga historier om han vågar inte se på straffdramat i Luton. Är det något med någon jävla fiskmås också? Kommer du ihåg det?
Ja, just det. Ulf Lyfors får ju någon. Han blir ju helt galen. när han, de har vunnit och springer, tror jag, ensam till den andra
jag springer målet, fel håll.
Det tomma målet.
Och, stå, och, så, och kommer på att han står i den här gyttjan och så står det bara en fiskmås och så tittar han på den bara. Och så vänder han springer. Jag tror bara det. Ja, de verkar, de har ju det verkar så jävla riviga de här, Annette Börjesson och liksom hela det gänget. Det är bra klös. Ja.
Sedan han tjänar, han lyser fram. Det är en syn av förtjusning att se honom.
Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Och vi gör det denna vecka genom att sätta er i ett härligt italienska proffssammanhang. Det blir Hyland-prenumeranter och det blir svenskar som spelat i Serie A. En jag är igång, precis som min diskmaskin som ni kanske hör här i bakgrunden. Och då, ja då måste väl ändå jag också vara det. Stort tack för ert frikostiga stöd. Claes Ingesson, Kristoffer Jönsson, Hans Jeppsson, Per Nilsson, Jonas Tern, Simon Kingdahl, Ivar Eidefjäll, Mattias Sundling, Rune Börjesson, Arvid Erlandsson, Arne Selmosson, Marcus Halling, Orvar Bergmark, Karim Hadji, Sune Andersson, Filip Westman, Yxel Osmanowski, Emil Karlsson Lainelius, Joakim Björklund, Magnus Tervik, Carl Erik Palmer, Marcus Wilberg, Kenneth Andersson, Marcus Nymad, Kurt Hamrin, Johan Wall, Robert Prytz, Sigurd.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bjerke och Lennart Nacka Skoglund.
En annan historia som jag och Marcus märkte att vi var lite fascinerade av, det är ju Roger Magnusson som är lite bortom. Kan ni berätta, vem var Roger Magnusson?
Roger Magnusson kom från Blomstermåla, Småland, och han älskade Nacka och läste i Rekordmagasinet hur ska man öva upp tekniken. Så han gick ner i källaren där, tände en lampa och stod med en tennisboll. Och mamma där uppe ville släcka för det kostar för mycket med den här glödlampan, tyckte han. Men mamma, det här kommer leda någon vart. Så att han har ju tidigt en helt fenomenal teknik. Ja. Och kommer till Åtvidaberg, han är bara 16 år gammal, som de spelar i näst högsta serien. Roger har aldrig spelat i Allsvenskan. Och där så, han är på högerytter. Och han dribblar. Och folk vallfärdar dit. Och publiken på plats, de byter sida i halvtid. För ja. Att vara på den sidan där han utför sina konster. Ja. Så han är ju någonting helt unikt i svensk fotboll. Det var länge sedan Nacka var hemma. Så det här är 1900, han är med i Sportspegeln 1963. Och Putte Kock är ju helt lyrisk. Ja. Och han är... Då är han 18 och det är redan klart att han kommer att bli proffs, det vet alla. Han kommer att provspela i Brasilien, och men vart ska han ta vägen? Det är nog kanske så att ändå att han är en udda fågel i svensk fotboll med lagmaskineriet och allt det här. Men publiken gillar det här verkligen.
Jonglering på det här sättet ser man sällan under matcherna. Men man vet däremot att den som kan detta, han klarar lättare de tekniska problemen under spel.
Han blir proffs i värvas av Juventus. Också då är det någon slags importstopp, så han får bara spela Europacup-matcher och avgör två matcher. Det är ju tyvärr inte med i programmet. Han hamnar i Köln och lånas ut. Går bra där också. Det här 1966 någonting. Och så kommer han 1968. Okej, då får Juventus låna ut honom till Marseille. Och det är ju där som han gör supersuccé. Där det spelar ingen roll att det kanske inte är så taktiskt effektivt. Han uppmanas av ägaren. Lägg bollen på nacken. Dribbla. Och vid ett tillfälle säger ägaren att de samlar laget inför en viktig match, och säger han, den som inte spelar bollen till Roger Magnusson, alla bollar på Magnusson första 20 minuterna får böta 1000 franc. För att så mycket drog han i form av publik, och så mycket uppskattades just showen. Ja. Det var inte riktigt som i Sverige.
Ja. Ja, jag tyckte det var härligt att se Roger Magnusson. Jag minns att min pappa när jag var liten pratade om så här, Roger Magnusson, det var något i hästverk. Som bara, och jag vet inte om jag har sett honom. Bli intervjuad någon gång. Jag har varit i Marseille och det tog jävla inte 2 minuter från att jag hade kommit dit och de förstod att jag var svensk. Så var det Gunnar Andersson och sen Roger Magnusson. Mm. Josip Skoblar var väl med honom där också. Oerhört stor fortfarande. De är jätteduktiga på att vårda minnet av svenskarna. Men gigantisk alltså. Mm. Så det var fint att se honom.
Men det blev inget landslagsspel för Roger Magnusson.
Det blev ju inte det, därför att jag var på
det. Blev ju några landskamper, men inget VM-spel blev det.
Ja, det blev landskamper.
14 landskamper, någon sånt kanske.
Okay.
Men det var ju 69 som Sverige mötte Frankrike på Råsunda. Jag stod på ståplats, 10 år. Ove Kindvall gjorde 2 mål. Frankrike går inte till VM. Sverige gör det. Och franska ligan pågår ju som vanligt då. Och då har Marseille köpt Magnusson också. Så att han är ju jätteviktig för dem. Ja. Och klubben vill ha 100 000 kronor för att släppa honom. Ja. Och det är en stor presskampanj i Sverige att betala för det här. Putte Kock eldar på och säger, vad menar herrarna i Svenska förbundet? Han är ovärderlig, betala nu och skicka iväg honom till Mexiko. Och man kan ju bara föreställa sig vad en sån artist skulle gjort inför en världspublik. Nu blir det ju inte så. Han är kvar i franska ligan. Det blir inget VM i Mexiko. Och där var väl den stora chansen som sumpades att inte få den här globala, visa upp sig globalt.
Hur mycket pengar han har tjänat då i Frankrike? För sen står han och är fritidsledare i Sverige igen. Är det i Småland också?
I Kristianstad.
I Kristianstad är det. Just det. Ja, man kommer hem 1976, har varit proffs i 10 år. Och då är det den engelska skolan som gäller. Och när Roger var hemma 10 år tidigare, då var det fortfarande okej att dribbla. Nu är det långbollar. Och han passar ju inte in här överhuvudtaget. Han gör väl kanske bara några matcher och sen så struntar han i det. Men förstår att jag är 34 år. Han säger att jag kan inte bli pensionär när jag är 30 år någonting. Utan jag måste ju hitta på något. Och det är då han säger då att då upptäckte jag någonting, det heter komvux. Att man kunde få betalt för att gå och läsa. Så att han blev fritidspedagog och jobbade med barn. Och det finns ju en väldigt fin scen i filmen som är med från 90-talet. Det är Roger Persson tror jag som filmar det. När han dribblar, hattar med bollen inomhus och sen lägger upp den på nacken och barnen jublar. Och och Roger säger då att man kan inte leva på det som har varit, utan man måste leva här och nu. Man måste göra någonting.
Inte att bollkonstnär får även runda av med det. Jag tror det var Tommy Svensson som berättade, de spelade i samma länslag, en sån här länslagsturnering. Han var den stora stjärnan, Roger Magnusson. Och när de inte hade matcher, då stod han för publikunderhållningen i pauserna på de andra matcherna.
Så han kunde bolla hur länge som helst. Och det finns ju fina färgbilder på när han är 15 år. Pojkar och fotboll tror jag den filmen heter. Och där visar han verkligen vad han kan göra med en boll.
Ja, precis. För han kan ju på riktigt göra det. Ibland kan jag inte se, det är lite bilder från Lillsved till exempel, när typ Gunnar Gren står och kickar med bollen och man bara fan. Jag är betydligt bättre på det här. Ja, men det är så här, annan boll. Men Roger, då är det så här, även när han dribblar, att det är liksom, det är modernt bra. Alltså han är verkligen skicklig. Det är någon annan nivå där liksom.
Jag tror Gunnar Gren var hyfsad också.
Ja, men det är som jag tycker ändå, det ser så här, du vet, där kommer det lite för långt bort och så. Jag vet inte, jag blir inte så här jätteimponerad av när de står. Nej,
Albert gjorde ett av sina första reportage innan han ens började på TV. Och det var just om Gunnar Gren. Du var hemma hos honom.
Ja, men det var, jag gick journalisthögskolan i Göteborg och vi hade TV-veckor. Janne Josefsson som lärare för övrigt. Då gjorde vi ett reportage om Gunnar Gren. Då bodde han på Linnégatan i Göteborg. Och då kom jag ihåg att vi tog ut honom i en park med några barn där. Och han liksom sken upp, bollen kom fram och han fick lira med de här små barnen i parken. Liksom. Annars var han ju inte, liksom, han hade ju lite tufft där på slutet och längtade till Italien och tyckte att där blev man ihågkommen på ett annat sätt. Och så här. Men när bollen kom fram, liksom, då hände någonting.
Men det var härlig småländsk energi i Roger ändå. Mm. Och så mycket har man ju inte sett röken. Har han varit lite Greta Garbo så där, eller? I svensk fotboll, att han gärna har hållit sig undan, eller har han bara inte fått frågan?
Jag tror nog inte att han har fått frågan. Nej. Faktiskt. Och det är ju kul, för det är Roger och det är Ralf som Edström som är i det här avsnittet. Då finns ju beröringspunkter, för att bägge kommer till Åtvidaberg som unga stjärnor, sen går vidare ut i Europa. Och Ralf blir ju bästa kompis med Rogers lillebror Benno.
Just det.
Och de spelar ju VM 74. Så att det, Roger har betydelse för Ralfs karriär, och han hör av sig till förbundskaptenen och säger, ta in den här grabben i landslaget, han är suverän, Ralf, så pusha på. Och själv var han väl 18 år när Roger, när han gjorde...
Ja, men de slår båda igenom som tonårsidoler, verkligen båda det. Två. Så här, så att, men sen går vägarna åt olika håll.
Mm. Vad tänkte ni om Ralf Edströms recept på köttfärssås?
Jag tycker det är fantastiskt. vad är det för lök, frågar Lars-Gunnar Björklund. Vi tror jag, men det är inte så noga. Och ketchup och HP-sås och
chili
ska smaka liksom. Och förklädet är helt underbart. Alla färgerna, 70-talet. Åh, det är så bra. De långa rep, folk fick tala till slut och laga mat tills det var klart.
Ja, han berättar sitt recept, eller vad fan man ska kalla det då. Så står bara Lars-Gunnar Björklund lite rultigt, tycker om mat kanske, och lite beredd. Så jag bara tittar på honom så här.
Men han frågar inte om man får smaka.
Som består av köttfärs och sen hackad lök.
Vilken färg?
Vit tror jag, det är inte så noga, jag vet ungefär vad det är för något. Och sen tar jag ketchup, chilisås, HP-sås, så har jag kryddat med salt, vitpeppar, svartpeppar. Och det smakar ganska bra i alla fall.
Mer, det är inte bara för att du är smålänning, Marcus, men ännu mer småländsk energi finns ju i Tommy Svensson och Stig Svensson. Och, alltså det avsnittet som ju är 94-avsnittet kan man säga. Berätta om ert möte med Tommy Svensson. Vad kände ni när ni träffade Tommy Svensson?
Men vi kände ju från början när det gällde det här avsnittet. VM 94 är ganska berättat på många olika sätt. Vilken historia finns det som vi inte tycker är så berättad?
Värmen.
I Dallas.
En pusselbit är Tommy Svenssons bakgrund. Ja. Som ju är fascinerande och där han har varit med och satt ner ett antal bopålar längs vägen. Så jag tyckte det var väldigt spännande att träffa Tommy. Vi pratade om det här innan också, att naturligtvis prata om hans ledargärning men också prata om det han kommer ifrån och det Öster gjorde och med hans pappa Stig. En förening som då Stig Svensson engagerar sig i på 30-talet som spelare och sen fortsätter och det slutar med att han är ordförande i 43 år. Tar klubben från division 5 till upp i Allsvenskan och då är Tommy Svensson den nya stjärnan när de går upp i Allsvenskan och så vinner de dessutom Allsvenskan som nykomlingar och Tommy Svensson är Sveriges bästa fotbollsspelare, skriver guldkantat proffskontrakt där då pappa Stig sitter på några slags dubbla stolar och både förhandlar, han vill inte bli av med sin bästa spelare men han vill samtidigt förhandla fram ett fint kontrakt liksom.
Han håller på att förhandla skiten ur standardligen
och Tommy är på väg och blir nästan upprörd över sin pappas agerande i det här, ska han liksom ska se till att det inte funkar liksom.
Han var väldigt stolt som förälder men samtidigt så ville han ju inte att jag skulle flytta från Öster. Så han var ju med när vi förhandlade och jag hade ingen agent eller något sånt där men han var ju en tuff förhandlare liksom. Det var nästan så att jag blev sur på honom för jag tyckte han höll på att fördärva mina chanser. Han krävde pengar utav det här klubben då, det hade man ju inte haft tidigare i svensk fotboll några övergångssummor, men han skulle ju naturligtvis ha det.
Vi har fått en bra summa och ett avtal som jag tror är det bästa någon klubb har gjort upp med en utländsk klubb någon gång. Men
jag kan bara säga att jag är väldigt nöjd med det kontrakt jag har underskrivit nu.
Man har nämnt summan 400 000 kronor.
Det är rätt mycket pengar, ja.
Och naturligtvis skulle han se till att Öster får övergångssumma, berättas Tommy. Det var inget som fanns på den tiden heller. Han har infört spelarkontrakt i Öster och är först i landet med det. Att på något sätt ha en överenskommelse med rättigheter och skyldigheter med spelare. Så den här, jag tyckte det var väldigt fascinerande med den här bakgrunden. Och att då Tommy Svensson, vilket ju är det som sen bär mot 94, väldigt tidigt träffar Thomas Ravelli. De till och med spelar ihop vid något tillfälle.
Två ganska olika personligheter också. Ja. Och det tycker jag är spännande.
Ja, men precis. Det är också... Om man blir påminn om hur skör Tobbe Nilsson är så blir man också alltid påminn om vilken liksom, tokstolle Thomas Ravelli är verkligen. Alltså bara en oregelig människa. Men precis, för att det är ju ändå, alltså 94 har vi så här Joakim Björklund i mittlåset, vi har Tommy Svensson då på bänken, vi har Ravelli i mål liksom. Och att han, det tycker jag framgår där med, men så här tänkte jag när jag såg det där, för att han, då har ju Tommy fått det, men han har träffat Ravelli och förstått att så här, ja, men det finns någonting i Ravelli som är bra. Han är en galning och vi har haft våra duster och vi skiljer oss åt på många sätt. Men jag tror att om jag ger honom massa förtroende så kommer han någon gång liksom, ja, för han är ju verkligen ut, vad ska man säga, han är ju ned. Bo Hansson har väl försökt få Thomas Ravelli ur i flera år liksom, så här, och ifrågasätta och så vidare. Men Tommy bara, ja, men jag tror att någon gång kommer han nog kunna liksom axla det här ansvaret. Och så blir det så. Alltså,
Men trots att Tommy Svensson visar det här oerhörda förtroendet så känner sig aldrig där väldigt säker på sin plats. Nej. Han sa aldrig till mig någonsin att jag var första målvakt. Nej. Fast han kände väl, måste ju känna det på sig i och med att han stod match efter match.
Men på något sätt var det, Tommy Svensson uttryckte det aldrig. Nej. Men i handling visade han aldrig något annat. Nej, det vill säga, han petade aldrig Thomas. Han var konsekvent första målvakten. Men Ravelli själv kände att han var tvungen att visa varje dag att han skulle vara det.
Ja, men precis. Ja, men
det där är en intressant liksom balans de hittar.
Och så får ju då Svenssons, alltså Tommys eget proffs, för det blir ju Standard Liège, men sen så, men det avbryts ju då abrupt.
Januari 1973, ett samtal som förändrar allt.
Jag fick ett telefonsamtal och jag hade somnat och kom upp lite urvaken då, och så hör jag att det är farsan i andra änden då, och han säger ingenting. Och jag ropar, farsan, vad är det? Och fortfarande ingenting. Alltså, så rätt var det, så kom det då att mor är död, sa han. Och det var ju ett fruktansvärt slag, alltså det var ju otänkbart. Alltså.
Tommys mamma hade omkommit i en bilolycka.
Och jag kände ju så mycket för min far då, så att jag kände att jag var nästan tvungen att åka hem för att hjälpa och stötta honom.
Mor är död, ringer pappa och säger, är gripande.
Mm. Det är väl så att kontraktet, han följer kontraktet, men han skriver inte ett nytt. Han är i färd med att kunna ta några år till där nere. Mm. Och så får han det här chockbeskedet en natt. Pappan ringer, brukar ringa på söndagarna efter match när de har spelat. Men nu ringer han liksom 23:30. Ah. Tommy har nästan somnat och så får han beskedet.
Och då vill han hem till farsan. Mm.
Stötta pappa. Mm.
Det är väl, hon har varit och spelat bowling, va? Hon kör ihjäl sig.
Tror jag. Ser det så?
Ja, jag tror det är så.
Alltså hon kör bilen?
Nej, det vet inte om hon kör, men förolyckas i en bilolycka efter en bowlingkväll med damerna, tror jag.
Och det är inte alla som drar och alltså det är något, jag vet inte, Tommy Svensson, jag håller honom oerhört högt, måste jag säga. Det är något, han det är också lite så som Svensson där, lugnet, förståndig, lyssna, och så som Tern säger så här, han pratar med oss, vad tycker ni vi ska göra och så där. Fast ändå då på något vis en självklar auktoritet verkade som, liksom, precis som Svennis också. Så här.
Jag blir så ofattbart stolt som smålänning när jag ser Tommy Svensson. Och nu är ju allas förbundskapten, men han var ju vår innan VM94, var ju bara vår. Tycker jag är så himla skönt.
Ja, det finns det.
Och så finns det, jag vet, vi träffade Tommy en gång, han berättade en helt otrolig historia där han har gjort en supermatch med Öster i Gnosjö, tror jag det. Ja. Ova Bergmark, har varit där förbundskapten, kom in i omklädningsrummet, berömmer honom, stiger med också. Då kör de ju bilar själva till matcherna. Så sätter de sig i bilen och åker hem till Växjö, och det är ju en bra bit att köra. Och Tommy sitter bredvid Stig som kör och bara väntar, så här, kommer han säga någonting, Stig sa att, eller om matchen jag gjorde, det var ju otrolig match. Säg ingenting, kom hem till Växjö, kör upp på garageuppfarten, stannar bilen och sen, idag gick det bra. Idag gick det bra.
Men då förstår också Tommy, för att han vet då hur Stig är så här. Åh herregud. Det värmde verkligen liksom. Stora ord från Stig. Mäktig släkt är det.
Ja, vilken klan det är i Växjö där. Om man då blandar in Rydén och Björklund och alla möjliga, det är, vi har försökt reda ut det släktträdet någon gång. Det är inte helt enkelt alltså.
Ja, det är svårt. Vi såg i det avsnittet då, jag som mynnade ut i 94, så bara en sån liten påminnelse om, alltså rollen i det som straff i Europacup-semifinalen då mot Barcelona. Har ni någonsin sett en sämre straff någon gång? Alltså är den inte exceptionellt lös? Ni har ju någon bild som är bakom målet när den slås. Alltså herregud vilken. Och kontrasten mellan den straffen och den han slår 94.
Tufft läge för Rolle Nilsson 86. Herregud. Han är väldigt ung, väldigt ny. Det sitter erfarna spelare som inte vill ta.
Ja, Tobbe Nilsson. Tobbe Nilsson är en som inte jämt sig.
Rolle känner till slut att ja, jag tar den då. Ja. Och som han beskriver, nu för tiden så är laget samlat i mittcirkeln. Ja. Så var det inte då, så att laget vid sidan av. Så man får liksom gå ut själv och han vandrar fram mot den här straffpunkten och vet vad som står på spel. Och han beskriver, kommer ihåg intervjun, att han började fundera, hur ska jag slå straffen? Ska jag göra pausfinten eller hårt och högt? Och i samma ögonblick man börjar tänka så och börjar fundera, då tar man ett sent beslut och det är aldrig bra. Det är liksom hans slutsats. Och så blir det den här då som räddas.
Ja, men man kan tänka sorgliga vandringen tillbaka mot laget.
Ja, jag tycker en stark historia där liksom. Och att det är det han har i huvudet när han sen ska slå straffen 94. Då kommer tanken tillbaka.
Jag slår en likadan.
Jäkla missade Barcelona.
Jo, men precis. Man kan tänka sig, han har ältat den så många gånger, den straffen. Han måste ältat den oräkneliga gånger. Och bara okej, men jag ska åtminstone fan inte slå den.
Alltså han hade kunnat skjuta IFK Göteborg till final i Europacup, alltså Champions League.
Och det roliga är ju att han tar ju upp det själv i intervjun med dig. Att när han går fram till straffen 94, jäklar, nu är det är dags igen. Ja. Och då är han tillbaka där. Ja. Men lyckas ruska bort de tankarna.
Ja. Och bara dånar ju in den.
Så snygg.
Alltså det är en sån, att jag minns den straffen, att pappa ställde sig upp och bara oj, oj, oj. Han tyckte det var liksom den mäktigaste straffen han sett.
Det var ju så att jag blev tillfrågad, men så ville jag inte slå den och det var ingen annan lag som ville slå den i heller, så då sa jag att jag kunde slå den.
Nu måste han glömma och fokusera.
Kommer snabbt. Kort. Det är en riktig straff.
Du Albert, som har gjort VM94-krönikan, som en och annan kanske har sett. inte vet jag. Fanns det någonting jobbigt med att så här, fan, ska vi tillbaka till VM 94 en gång till? Vad fan ska vi hitta på den här gången? Eller?
Nej, men det kändes så självklart från början att vi skulle göra något annat. Mm. En annan historia. Och jag tror nu i programmet så visas det väl bara ett mål från hela VM-turneringen. Det är Kenneth Anderssons 2-2 mål.
Just det.
Så det känns som att den här filmen handlar om något annat. Men den är ändå ett avstamp i ett historiskt ögonblick.
Man ser de där målen framför sig ändå på något sätt. De ligger ju lagrat hos oss alla.
Vi brukar säga det att när vissa säger att nu är vi ändå klara med VM 94. Så här, nej, det är inte ens... Vad är det? Det är inte ens början på slutet, utan det är slutet på början.
Ja, eventuellt.
Men finns det mer där? Finns det mer om mjölk och 94?
Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Men vi tyckte att Roland Nilsson-historien inte var berättad på det sättet. Nej. Det är därför det också blir en pusselbit i straffläggningen. Mm. Men sen bara att se arkivklippet med Tommy Svensson från 1970 när han så tydligt säger målet är en VM-medalj. Alltså, de hade ett bra lag 70. Nu gick det inte så bra, men de hade ett bra lag. Så han hade ju också burit med sig något som han hade börjat tänka på för länge sedan. Precis.
Vad tror du att du har att säga när du står igen på Arlanda här om en dryg månad?
Det var väldigt roligt det här, och den här medaljen ska jag bevara fint.
Siktar du på att kanske i bästa fall spela åt ett proffskontrakt, eller är det viktigare för att få en VM-medalj?
Det viktigaste är att få en VM-medalj utan tvekan.
Vad handlar avsnitt 8 som inte vi har sett, som kanske är ert nummer 6, eller om det är ert nummer 7, om jag har tappat räkningarna här?
Nummer 6 är Umeå.
Ja, varför får vi inte titta på det?
Vi håller på med det, och då ska man verkligen poängtera den fantastiska arbetsinsatsen av klipparen Mikael Ottergren Larsson, som bär upp detta med Charlotte Hellström, projektledare på SVT, som vi är ju ett litet gäng, men det är verkligen ett lagarbete, må poängtera. Så Orsa, som han vill kallas, vi säger Micke, men Orsa.
Orsa, ja, men du vet.
Orsa, han slutar inte förrän det är bra. Och
han sitter och klipper i detta nu, eller?
I detta nu sitter de och klipper förstås, och vi ska ha kontakt så fort vi är klara här igen.
Kan ringa upp honom.
Men berätta om det avsnittet lite då för oss.
Ja, men man kan ju säga att det finns ju en sportslig höjdpunkt när Sveriges damer för första gången tar sig till final i ett stort mästerskap. Det är ju VM 2003, som blir ett explosionsartat avstamp på många sätt, med tv-tittande över 3 miljoner, uppemot 3,7-3,8, och hyllningar i Kungsträdgården. Och historien bakom det är att halva startelvan kommer från en förening i norr, Umeå IK, som då är den stora dominanten i svensk fotboll, som har gjort en resa som började i division 4, division 3, och sätter tidigt en vision och en dröm om att vi ska kunna bli bäst i världen, bäst i Europa. Och den resan de gör, som då i slutändan också smittar av sig på ett svenskt landslag, det är historien.
Halva landslaget ifrån Umeå.
Och de förutsättningarna de börjar med och resan de gör.
Ja. Det är ganska många dystra träningsbilder på hösten, och plaskiga planer och snöiga planer. Och, ja, man känner ju det här, förutsättningarna kunde ju varit bättre, men vilken tåga och vilken vision och vilka drömmar de har.
Och här kommer spelare som Hanna Ljungberg, Malin Moström, Frida Östberg. Alla kommer då göra sitt genombrott från den här klubben.
Svensson, vad heter hon?
Victoria
Svensson, ja. Jag var väldigt svag på den. Jag kommer ihåg, jag minns hur jag satt och kollade på alla de matcherna. Det var en väldigt härlig VM-sommar.
Det var verkligen spännande. Ännu en gång en sånt exempel när damfotbollen lever upp, när det går bra, en mästerskap. Ja, då blir det 3,7 verkligen. Miljoner plötsligt.
Men de har ju lite så här, alltså Victoria Svensson ser man inte röken av så mycket nu. Han är ju bara inte så mycket heller. Du sa det med, vilka Mos. Ström. Alltså man tänker, ja, nu kan inte alla bli som...
Hanna Marklund är fortfarande med i tv. Och Vickan jobbar ju med landslaget, va?
Okej.
Okay. Men Hanna Ljungberg och Malin Moström är inte med så mycket. De lever sina liv.
Jag tror att de hade det ganska tufft faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. De fick nog höra både ett och annat för 20 år sedan.
Men det är ju med att lyckas förändra i sin hemstad. De får ju staden med sig till slut. De får publik på matcherna, de får en ekonomi. Ja. De kan börja betala sina spelare. Hanna Ljungberg blir den första kvinnan i Sverige som kan leva på att spela fotboll i Sverige. Ja. Så att de gör ju en resa även utanför plan, så att säga. Parallellt med att de höjer träningsdosen. De tränar så mycket så att de blir till och med ifrågasatta i landslaget över att de tränar så mycket. Så de på flera plan driver de utvecklingen.
Det är intressant också att runt om i Sverige så unga killar leker att de Hanna Ljungberg.
Ja, just det.
Så poppis var ju det här laget 2003.
rent hantverksmässigt när ni har gjort ett sånt här väldigt projekt, vad brottas ni med för demoner efteråt? För det gör man ju.
Ja, vad är det för demoner? Vi ska väl redovisa allting på något sätt, få ordning och reda när programmen är klara. Men checka ut ett tag. Det är inte så demoniskt.
Nej. Jag känner inte heller så mycket demoner. Det är också, man får inte glömma att det är hela resan som är mödan värd, höll jag på att säga.
Ja, ja, ja.
Alltså, vi har haft väldigt kul när vi har gjort det. Vi har försökt göra filmer som vi själva är sugna på och se, alltså, och intresserade av.
Men ofta finns det någonting som grämmer lite så att man inte fick den, eller att vi kanske borde ha gjort det där också. Eller finns det ingenting sånt?
Sätt inte i grillen.
Ja, men alltså, lite jävla...
Kommer man gå hem och fundera på det här nu?
Realism, fan med tvivlet nu här.
Nej, det tycker jag inte. Jag glömmer så fort faktiskt. Mm. När det väl är klart så... Det är ju intressant, det är så många olika versioner som vi gör av varje film. Och de börjar... De ska ner till 28 minuter och så är de kanske 47 först och sen krymper de ner till 35. Och när de är där någonstans, då börjar det bli svårt att ta bort. Och sen tar Micke bort... Orsa. De sista två minuterna som är absolut värst. Och när vi tittar på det här sen, då kan vi inte begripa vad som är borta. Nej, för att man har glömt alla andra tankespår på något sätt. Så att det får vara så. Man kan inte bära alla briljanta idéer man tyckte att man hade. Det här måste med. Till slut så utkristalliserar sig berättelsen och den tar sin egen väg och så får det vara.
Jag noterar att du checkar ofta ut, Jens, lagom till att golfsäsongen är det en slump eller att du råkar avsluta alla projekt lagom i april.
Det är ens krav på SVT:s tablåläggning.
Det ska ha premiär nu. Ja.
Men ni pratar om lite extra material som inte kom med men som dyker upp kanske. Ja. Vad är det för andra sådana där?
Det som ligger ute nu är Svennis rundvandring i stugan.
Ja, Svennis rundvandring i hans eget minnesrum. Ja. 6 minuter. Han berättar om säkerhetschefens reaktion när han tar ut bäcken med landslagstruppen och hur han själv var som... back när han spelar fotboll. Och så. Ja, men det är liksom spännande delar. Sen ligger ute en pusselbit också om Torbjörn Nilsson som ju under många år nobbade landslaget.
Ja, just det.
Varför han gjorde det, att han idag ångrar sig. Han tycker att han borde ha gjort 70-80 landskamper. Det blev någon prestige där och han gjorde 28.
Mm. Vi ska sätta upp något om Nacka i veckan. Efter det så...
Vi har en pusselbit om Susanne Erlandsson som spelade i första landskampen och sen gjorde en resa inom svensk fotboll på förbundsnivå som reflekterar lite grann kring de fotbollens utveckling de tidiga åren. Finns också på Play som en extra del.
Hon snusade inte men hon tog tuggummi och stoppade in under läppen därför killarna hade det. Det skulle se ut som... Ja, det var väldigt viktigt.
De har väl lite oflytt, va? Är det första landskampen de har som jävla oflytt med media? Alltså att kungen ska ligga och ska dö. Mm.
Och Norrmalmstorgsdramat.
Och samtidigt. Så pågår den svenska landskampen.
Valrörelse också, va?
Valrörelse också. Ja. Mm. Kungen dör och jag tror att... Och sossarna sitter kvar. Ja. Därför att sympatierna går till...
Finns några oerhörda bilder när Olof Palme springer från ett valmöte i Kolmålen, tror jag det är, för att ta sig till... Eller till, han ska ringa ner till Helsingborg där kungen ligger för döden, eller om man ska ta sig dit och så. Jag måste fråga Zlatan.
Ja, vi gjorde som med hockeyn. Första 3 avsnitten där stannade vi 1987. Tyckte det var lagom. Det var ett VM-guld och sen samtidigt så lyckades vi ju undvika mer besvärliga rättighetsgrejer. För det är allting, tidigare har ju SVT allting. Nu blir det krångligare och det är ju på samma sätt nu också. Klart vi tänkte på Zlatan.
Mm. Vi resonerade fram och tillbaka men kände att vi tar inte den moderna fotbollshistorien och det var ungefär ingången i hockeyns historia först också.
Det känns ju lite knäppt att trycka in honom på en kvart liksom. Zlatan skulle kunna ha 8 avsnitt och det kommer någon att göra och jag skulle tro att han själv gör det, sin egen globala tv-produktionsbolag. Han är inte så hemskt lätt att komma i kontakt med.
Nej, eller kan jag säga. Det är lättare att få ta på Ralf Edström kanske.
Det är lite lättare att få ta på Ralf. Efter ett tag så såg vi att de här historierna bär och någon kommer att göra det här. Och det känns väl underbart att nya entusiastiska medarbetare får göra dem. Men han den största.
Sa han uttryckligen att han inte ville eller?
Han sa ingenting.
Han sa, nej det är så inte det med. Mm. Ja,
okay. Nu har ni gjort hockeyns historia, fotbollens historia. Är det slut nu?
Ja, vi har inte pratat om någonting faktiskt, det är helt sant. Ingenting.
Man kan väl säga så att så länge vi höll på med hockeyns historia så pratade vi aldrig om fotbollens historia. Arbetet började i våra huvuden även efter hockeyns historia var slut.
Ja, men om vi skulle sätta ett litet spånmöte då. Fotbollen och hockeyn är så gigantisk, vad skulle det vara?
OS kommer tillbaka till SVT.
Det är... OS historia.
Ja, men OS. Det är också gigantiskt. Men det går ju, jag tycker ju att sådana här små, som jag gjorde sådana här små när jag var helt nyanställd på SVT. Jag kanske hade sagt upp mig, men i alla fall ung var jag. Jag var ju knappt 30. Jag gjorde ett antal sådana här OS-historier. De var ju inte mer än 2-3 minuter långa om ögonblick, händelser. Och det fanns i arkivet. Det var ju just det som var så fantastiskt. Ja. Mm. Det var någonting lätthet.
Lite lättare att ta sig.
Det var lite lättare att ta sig än det lilla, ungefär som stopptid. Det är inte så allvarligt. Nu ska jag inte säga att det var inte allvarligt med OS-historien, men just att det, du går in där och så är du klar på 2 dagar. Mm. Och den känslan är inte så dum heller.
Mm. Ja, vad har jag mer skrivit här? Susanne Erlandsson, utrymme pelagoner. Det kanske vi inte behöver prata så himla mycket om.
Men de är imponerande.
Han tyckte det var så jävla svensk bild. Ja. Kerstin Larsson från Grannbyn drog igång serien. Nej, vi kanske är klara.
Känner ni själva att det har vi missat något som ni vill jättegärna prata om?
Underbart trevligt och ostrukturerat. Sånt gillar jag. Ja, så min hjärna fungerar min hjärna.
Nej, men då tackar vi Jens och Albert. Stort tack.
Tack för att du fick själva. Komma.
Alltid välkomna.
Vi är svenska fotbollsgrabbar. Vi vet att vägen till VM är svår. Talet gick ju utan tappar. Och vi tänker inte göra några i år. Vi ska kämpa för att vinna. Och seger melodin finna. Grabbar, nu ska vi ta friska plan. För Sverige och för våra
land. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com